Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är avsnitt 310 och jag har en spännande gäst med mig i studion idag. Och jag tror att det är flera av er som kommer uppskatta det. Kan inte du presentera dig själv?
Ja, jag heter Albin Kjellberg. Kallas för Aktie Albin i sociala medier.
Hej Aktie Albin!
Ja, hej. Och jag har investerat på börsen sedan jag var 15 någonstans. 2012 tror jag började. Så det är väl 11 år, ungefär 11-12 år jag har investerat. Och jag har jobbat i olika sammanhang med aktier sedan jag var 18. Så jag är inne på, vad blir det? 8 år.
Kan du vara Sveriges yngsta investerare?
Ja, då, vissa alltså. Brukar säga att jag är Sveriges yngsta gubbe.
Aha. Du är en sån.
Ja, jag blir anklagad för det ofta.
Men kan du inte berätta vad du har gjort för, och lite vad du gör nu kanske?
Ja, jag har jobbat i 5-6 år som ekonomijournalist-ish kan man säga. Så jobbat som programledare i olika typer av aktie-tv-format framförallt, mest tv. Allt programledare, även jobbat lite grann som moderator men
jag tror att det är många som känner igen dig från EFN.
Ja, exakt.
När du var programledare.
Exakt. Och så jag är uppe sitta kväll.
Och så uppe sitta kväll såklart med Niklas. Mm. Hur länge har ni gjort det nu?
Det har vi gjort. Ja, det måste vara, vad är det för år nu, 2023? Vi har nog gjort det i 5 år.
Bra matte.
Mm. Ja, det var inte mitt bästa ämne. Det är väldigt kul, det är många som säger, men hur kan man jobba med börsen om man inte kan räkna? För det brukar alltid säga att jag kan inte räkna. Men det fina med börsen är att börsen är mycket plus minus gånger och delat. Det kommer du ganska långt på. Så de här jätteavancerade uträkningarna man satt och gjorde i 3:an på gymnasiet, de har man ganska lite nytta av på börsen så länge man inte börjar med så här kvantanalys och grejer. Mm. Men,
det är faktiskt bra att du säger det, för det är ju också en av de sakerna som vi ska prata om idag.
Ja, vad bra.
För du vet ju vad ämnet är vi ska prata och ta hål på.
Börsmyter.
Vi ska komma tillbaka till det alldeles strax, för jag ska få låta dig prata lite mer om dig själv först. Men Aktie Albin, vi kallar ju dig det för att nu för tiden så är det ju många som snarare känner igen dig från sociala medier. Mm. Där du, ja, men lite lik som Avanza, lär ut inom sparande investeringar.
Jag försöker.
Vilka kanaler finns du på?
Jag är otroligt mycket på Twitter, eller X, som Elon Musk försökt döpa om det till, men som kommer vara jättesvårt för mig att ställa om mig till. Men där är jag jättemycket, och där har jag varit hängt länge och skrapat ihop ganska många stackars följare. Men sen försöker jag prova mig fram med Instagram och även i viss mån TikTok. Jag är lite sen på de bollarna, känner jag. Mm. Och lite mer sådär att jag famlar i mörkret efter något som funkar. Men på Twitter är lite mer min hemmaplan, och Instagram och TikTok, det är lite mer osäker mark för mig. Men jag experimenterar med lite olika typer av format där och försöker göra någonting vettigt.
Men någonting gör du ju verkligen rätt, för att precis varenda person som håller på med börsen aktivt på något sätt eller bara vill lära sig mer känner ju till vem du är. Och vi tycker ju att det är superkul att du vill komma och gästa oss idag och prata just om de här ämnena, eftersom just börsmyter är ju någonting som kanske kan avskräcka många från att överhuvudtaget börja investera, eller kanske till och med göra så att man blir en sämre investerare. Mm. Så jag tycker att du är en suverän gäst för ämnet. Och jag tror också, om vi har tur, att det kan vara så att vi får höra, eller att vi ska snacka lite börslingo också.
Ja, det ser jag fram emot.
Ja, det finns ju en hel drös med olika börs- och investeringsmyter. Och de kanske allra vanligaste myterna är ju de här med att man måste ha massa tid, man måste vara rik. Vad har vi mer för...
Ja, men man måste vara rik i en vanlig myt som jag startade med på sen jag började. För när jag började var jag definitivt inte rik. Jag är fortfarande inte rik.
Men det var inte jag heller.
Nej.
Och det är jag inte heller.
Ja, nej, så den myten stämmer väldigt mycket på.
Ja, men jag vet inte riktigt var den myten kommer ifrån heller. Att man måste ha mycket pengar. Det handlar väl egentligen om att när man investerar, och visst, en avkastning på 10% på 1 miljon är ju mycket större än vad den är på 1 000 kronor.
Ja, men jag tror att det där kommer mycket från att försöka, många som vet eller känner att jag borde investera mina pengar men tycker att det verkar eller känns svårt och jobbigt att ta tag i, så istället för att ta tag i det, ta tjuren vid hornen och säga nu jäklar löser jag det här, så är det lättare att komma på ursäkter till varför man inte behöver. Och bara slå ifrån sig. Men det är inget för mig det där med börsen, för man måste vara rik. Jag är inte ens säker på att de som säger så tror på det själva, men det är en skön ursäkt för att slippa lägga de där...
Nästan som en försvarsmekanism.
Ja, liksom. Exakt. Mm. Jag tror det.
För att det tar oss ändå in på liksom den första myten som vi ska liksom verkligen ta hål på. Och det är ju det här med att man kan bara investera om man är en expert. Mm. Eller om man är påläst. Och så då, det stämmer ju verkligen inte.
Nej.
Kör,
Armin. Ja, nej, men det stämmer inte. Och det som, jag har en anekdot, eller jag har många anekdoter från när jag jobbade i kundtjänst på en icke-namngiven nätbank. Och då var det väldigt vanligt att det ringde in kunder som hade läst på länge om börsen och aktier. Alltså, med länge menar jag då kanske i vissa fall flera år. Och sa, nu känner jag mig nog redo att kanske köpa min första. Och det...
Man bara, hallå, du skulle börjat igår.
Ja, men exakt så. Och då blev jag verkligen så här, men skulle du läst böcker i ett år innan du vågade spela din första paddelmatch mot en kompis? Eller skulle du läst böcker i ett år om hur man spelar tv-spel innan du först provade för första gången med en kompis? Alltså, det är ingenting annat i hela världen, inget intresse som finns där man skulle få för sig att läsa på ett år innan man vågar testa.
Det är ett väldigt liksom irrationellt tankesätt att man måste kunna allt för att testa sig på.
Ja, exakt. För så är det ingen annanstans. Fotboll, det är inte så att du bara, jag måste läsa fotbollsböcker i 3 år, sen kan jag börja spela. Alltså, du måste ju testa, du måste prova, träna. Det är samma på börsen.
Alltså, jag hoppas verkligen att det väcker några reflektioner hos folk. För så, det kan man ju applicera på en herrans massa grejer också. Så att vi säger, nej, det stämmer inte. Utan man måste ju in it to win it, så att säga. Man måste ju öva för att komma någon vart.
Och vissa grejer måste man upptäcka själv. Det är klart det finns vissa misstag och fallgropar som går att läsa. Att gör inte de där. Men likförbaskat behöver man nog göra dem ändå. När pappa säger plattan är varm så men jag måste känna ändå. Och det är lite samma på börsen. Man måste nog nästan göra vissa misstag.
Precis, och därför brukar jag ändå säga det. Att när man känner så här, men gud, jag kan ingenting. Kom igång bara. Alltså, verkligen bara börja. Ladda ner Avanza-appen, gå in och klicka dig runt, sätt in lite pengar. Och där betonar jag då lite att man börjar med lite mindre summor så att man liksom inte kör in sina livsbesparingar från dag ett. Utan, alltså, jag började med några 100-lappar och köpte en endast aktie. Och sen köpte jag en aktie till i ett annat bolag och en aktie till i ett annat bolag. Och gjorde alla de här nybörjarmisstagen som att jag trodde att jag skulle köpa den aktien som hade högst kurs den dagen. Alltså, ni vet, när man gick in på vinnarlistan, bara den här har stigit med 30%. Jag bara, det måste vara en jättebra aktie. Det var mitt första nybörjarmisstag. Och ganska klassiskt nybörjarmisstag också.
Absolut.
Och sen gick jag på en pump and dump-aktie. Lärde mig också den hårda vägen.
Men du lovade sociala medier att den skulle gå upp, eller vadå?
Ja. Alltså, det var exakt det. För då var jag i den tiden när man är så här, okej, jag vill börja med aktier nu, men jag vet inte vad jag ska köpa. Standard, man vände sig mot någon sociala mediegrupp. Och det var någon som skrev om det här bolaget och var så här, hypar upp allting som är bra med det. Och sen går man in och kollar på den och bara, gud, den här har stigit jättemycket. Jag måste hoppa på. Men då gick jag in med, alltså, jag tror det var 200 kronor. Den är nu i skrivande stund ner typ 99%. Skrivande stund, talande stund. Men jag har ju bara förlorat 199 kronor.
Ja. Men jag tror att det var en framgångsfaktor att du valde att börja med små pengar.
Ja.
För då blir ju tröskeln lägre att komma igång. För det kan jag ändå förstå att hade någon gett dig 100 000, eller du hade gett dig själv 100 000 att stoppa in direkt och börja med, då är det ju klart att då blir det är som du ska hoppa simhopp, eller du är i simhallen och du börjar från 3:an eller 2:an. Det är inte, då står man längst ut där och velar i någon sekund, sen hoppar man för att vadå, det är 2 meter. Men när du ska högst upp på tian, den högst upp, då är det klart att när du kommer ut på kanten så kommer du ju, du kommer killa lite i magen och du kommer ta emot och du kommer behöva verkligen övertala dig själv att nu ska jag hoppa. Och det är samma med aktier, att har du bara några 100 kronor på kontot så kommer det inte kittla lika mycket i magen och vara lite, lika läskigt att investera dem som om du har lagt in 100 000.
Exakt. Och om vi också prata om just det här när man ska komma igång, så är ju då mitt tips verkligen att man börjar med fonder för att någonstans från dag ett faktiskt ta del av avkastning, så att man kanske börjar månadsspara i fonder och sen vid sidan av det har mindre summor som man leker med väl ta i, men som man utbildar sig själv med i aktier, så att man investerar i sin egen lärdom innan man går på det på riktigt. Så att det är ju verkligen ett nybörjartips från mig till er där hemma. Har du några nybörjartips som du vill dela med dig av när vi ändå är på temat?
Jag gillar ju idén av att köpa aktier som på något sätt är relaterat till något man tycker om. Dels av två skäl. Dels så tror jag det är lättare att då köpa aktier man förstår. Det är ett bra tips att köpa aktier man förstår. Det låter logiskt. Men då är det klart att man ska köpa sånt man förstår. Ja, men ändå är det väldigt många som dras till att köpa aktier som sysslar med någon så här superavancerad teknik. Mm. Eller utvecklar något avancerat läkemedel som knappt ens en läkemedelsforskare förstår. Men, men vanliga investerare tror att de ska förstå det. Hur ska
jag
det
menar,
gå till?
Risken, men det är ju också då att förstår du inte verksamheten, du förstår inte de tjänar pengar, du förstår inte vilka risker det innebär och därför är det mycket svårare att liksom säga någonting om aktiens fortsatta utveckling.
Ja, och lättare att gå bort sig. Så att just köpa det man förstår av det skälet, men också köpa vad man förstår för att det är kul.
Mm, det är för att det är kul.
Ja, börsen ska vara kul, aktier ska vara kul, fonder ska vara kul. Och tycker man inte att det är kul så kommer man lägga av. Och lägger man av, ja då har man inget sparande längre. Så att det är det värsta som kan hända tycker jag. Och det är ju samma det där med att då till exempel stoppa in för mycket pengar också. Att stoppa in 100 000 och bränner det direkt, så lägger du kanske av.
Mm.
Och där märker jag att det är en ganska stor skillnad. Så här, det är lätt att man kan fastna och jämföra. Så här, ja, men jag har 8% avkastning om året de senaste 10 åren. Min granne har 6%. Han eller hon jag såg i sociala medier hade 12. Bla bla bla. Men den stora skillnaden är ju inte mellan han eller hon som har 8, 12 eller 14% avkastning. Det är mellan de som har 0. Det vill säga som inte har ett sparande alls. Och de som har...
Ett investerat sparande då pratar vi om och inte ett sparkonto. Eller?
Exakt, på börsen. Och det är därför det är så farligt att lägga av. Antingen lägga av för att du bränner dig eller lägga av för att det är tråkigt. Och att då köpa något man tycker är kul eller som är relaterat till något man tycker är kul, det hjälper en att orka och tycker det är roligt att fortsätta. Så att om du älskar mode mer än någonting annat så kanske du kan börja med att titta på lite modeaktier.
Mm.
Moncler är noterat, LVMH är noterat för att komma med
några
exempel.
Och LVMH för de som inte vet är ju bland annat Louis Vuitton.
Exakt.
Men har ju också en hel drös med lyxmärken i sin portfölj.
Ja, och jag tror Kering är noterat. Så det finns ju...
Sen finns det ju andra sådana som jag tror att många känner igen som Boost och Zalando och Revolution Race och H&M och så vidare.
Exakt.
Om man ska prata modeaktier.
Ja, ja, exakt. Det finns ju hur många som helst. Mm. Och då kanske man kan börja där. Eller om man älskar, ja, vad ska vi ta för annat exempel? Man älskar sport. Det finns massa sportrelaterade aktier. Det finns...
Bilar,
det finns hur mycket som helst som du kan koppla till ditt intresse och hitta på börsen. Och jag tycker det är en bra start.
Ja, jag håller helt med dig. Sen vill jag dock slå lite hål på din myt som jag tycker att du sa nu.
Ja.
I att man måste tycka att det är kul för att hålla på med aktier eller fonder. Och jag håller med dig att man måste nästan tycka att aktier är kul för att orka hålla på med det som det ändå krävs av en. Men däremot så fonder tycker jag är så här, tycker man inte att det är så kul så tycker jag att det är ett superbra alternativ ändå. För då kan man så här sätta upp det på autogiro en gång och sen inte tänka på det men ändå få en viss avkastning.
Ja men det kan jag hålla med om. Det är framförallt aktier är viktigt att tycka det är kul. Fonder är lättare att bara stoppa i byrålådan och glömma bort på något sätt.
Ja men exakt. Fonder är ju... För oss som tycker att fonder är kul blir ju att man sitter där med liksom 20 olika fonder. Och ja. Det är ju kanske inte heller så bra. Liksom. Men tycker man att det är kul så. Men du, vi har en myt till. Myt nummer 2. Och det är det här att det är många som tror att aktiens pris är samma sak som aktiens värdering.
Mm. Stackars Isabella Löwengrip vet jag åkte på den. Hon skrev något blogginlägg för många år sedan.
Är det sant?
Ja. där hon sa att ja, men det var, hon jämförde två aktier, det var H&M tror jag och någon mer, och då skrev hon verkligen precis så där att de två hon jämförde, men den ena kostar så här mycket och den andra kostar så här mycket, och ja, det ska inte vara så stor skillnad. Men då gick hon ju bara på liksom själva kursen och blev jättehånad för det, tyvärr. Men det är ju ett vanligt misstag, det är jättemånga som,
ja, men stackare, det är ju inte så lätt att veta
inte
alltid.
Alls. Nej, det, men det är alltså, jag gick nog också på den första gången jag fick höra om aktier.
Ja, men du hörde ju vad mitt första misstag var, att jag trodde att man skulle köpa den aktie som hade gått upp mest.
Ja, exakt.
Så att, alltså, jag tycker inte att man ska liksom skämmas för saker som man har trott som sen visar sig inte stämma. För alla är ju nybörjare någon gång.
Till och med Warren Buffett, den som många anses vara världens bästa investerare. Till och med han har ju varit nybörjare någon gång.
Har han verkligen det?
Ja.
Jag tror han föddes investerare.
Ja, kanske. Men han föddes med en årsredovisning i handen.
Typ.
Helt sjukt. Kan tänka er på BB. Vilken scen när de bara, vad är det han har i handen?
Ja, eller när första ordet kan vara typ Kager.
Ja, exakt. Ja, det hade varit något.
Ja. Men det är lite roligt med Isabella Löwengrip faktiskt. För att om jag ska dela med mig av någonting personligt så är det att jag läste ju hennes blogg som alla andra när jag var tonåring. Och hon var en av dem som pratade öppet om att hon investerade, som gjorde att jag började tycka att det var lite coolt. Och jag tror faktiskt att det är någonting positivt. Sen la jag ju då inte märke till sådana saker som att hon liksom jämförde priser. Men bara att hon tog upp det. Så det är ju ändå någonting man kan ta med sig, att ju mer personer som pratar om det, desto coolare blir det.
Och ju mer relaterbara personer. Alltså, så här, nu råkade hon göra det misstaget jag nämnde, men jag håller med. Jag tycker det är fantastiskt att hon har varit öppen med att jag investerar i aktier. Mm. Och ju fler relaterbara personer, alltså människor, personer som man kände att det här är människor jag kan relatera till och se upp till. För att om det bara är, alltså det är inget fel på gubbekostym, men är det bara gubbekostym som pratar aktier, så är det ju klart att då kommer inte alla kunna relatera till att det här är något för mig.
Nej, men exakt. Utan att det ska finnas flera olika personer som man kan relatera till. Men tillbaka till myten. Det här med att aktienpris är samma sak som aktiens värdering. Det vi pratar om då är till exempel att om en aktie kostar 300 kronor och en annan kostar 1000 kronor, att man tror att den som kostar 1000 kronor är dyr och den som kostar 300 kronor är billigt. Men så är ju oftast inte fallet, utan det säger bara någonting om vad det kostar att köpa en aktie där och då.
Mm.
Men för att någonstans ta reda på om aktien är dyr eller billig måste man sätta priset i relation till någonting.
Exakt. Vanligast sätt man brukar sätta i relation till vinsten, men i vissa fall sätter man det i relation till bokförda värdet eller till vad de har för intäkter också. Det är lite olika, men det vanligaste är att man går på vinsten.
Sen kan man ju såklart säga någonting om man kollar på liksom aktiens prisutveckling över tid, men då får man ju titta på den och jämföra det med den aktien. Då kan jag inte jämföra den med en annan aktie som kostar liksom 300 kronor mer per aktie. Kan inte du ta upp det där exemplet också som du hade?
Ja, men för att, alltså,
kakor.
Nej, men vad en aktie är, om vi går tillbaka till det. Det är ju bara ett sätt att dela upp ett företag i små bitar. Mm. För vanliga människor som du och jag så är det för dyrt att köpa ett helt företag själv. Alltså det säger sig själv. Mm. Det kan kosta 100 miljarder att köpa ett helt bolag själv. Men delar man upp det i väldigt små tårtbitar, då går det.
Exakt.
Och det är så aktiemarknaden är, att det är som små tårtbitar av aktier som man köper och säljer med varandra. Och det som är då intressant är att företagen kan själva välja hur många tårtbitar de vill vara uppdelade i. Och de kan ändra det när som helst genom genom en split, som det heter. Vilket innebär att om en aktie idag kostar 300 kronor och bolaget går ut imorgon och säger nu ska vi splitta så att varje aktie blir två. Det vill säga att det blir dubbelt så många aktier i bolaget. Ja, då kommer ju också priset rimligen halveras på varje bit.
Så, och det säger ju egentligen ingenting, nej, om vad som har hänt i bolaget, utan det finns bara fler aktier.
Ja, och egentligen själva priset du ser på skärmen, det enda det är egentligen, det säger egentligen ingenting om bolaget, men bolagen brukar försöka se till att priset helst är mellan 10 och 1000 kronor.
Mm.
För bolagen brukar ha sånt strategi att det får inte bli för dyrt, för då blir det jobbigt för folk att handla och då splittar man gärna upp i fler tårtbitar. Man vill inte heller att det blir bara liksom ören av det, för då blir det jättejobbigt att köpa också. Om det kanske är någon fond som ska in med flera miljoner och så kostar aktien 1 öre. Det blir liksom jobbigt att skriva på skärmen. Så därför brukar de ha en strategi att det gärna det ska ligga mellan ett visst liksom, hanterligt intervall.
Precis, så man kan ju också göra en omvänd split då, om det skulle vara så att priset är för lågt.
Exakt.
Men det är ju någonstans här i Sverige som det brukar vara så att de kostar mellan 10 och 1000 kronor. Eller, det är ju inte alltid så, men man kan ändå se att de allra flesta aktier ligger någonstans däremellan.
Ja.
Men däremot om man kollar på till exempel amerikanska aktier så är det ju väldigt många där som har betydligt högre liksom, pris för en enskild aktie.
Ja, verkligen. Där känns det nästan, jag vet inte om det är någon prestigegrej där nästan, att man gärna vill att den ska bli väldigt dyr.
Alltså har du koll på vad den här Berkshire Hathaway, alltså Warren Buffetts investmentbolag, vad en A-aktie där kostar? För det är ju lite kredit att ha den, tycker många investerare, just för att ingångspriset. Just för att en aktie kostar så pass mycket.
Ja, A-aktien är ju bisarrt dyr. De har ju aldrig gjort en split i den. Just nu kostar den 560 825 US-dollars.
Mm.
Det vill säga ish 5-6 miljoner per aktie.
Så äger man den så kan man ju säga att ja, men jag har 5 miljoner investerat i det här bolaget. Liksom. Eller det säger sig själv. Men
ja, det är finns bra ju brag. Så här. Jag har en aktie. Ja. En Berkshire A-aktie. Då vet du att den som säger det är rik.
Berkshire, säger jag det rätt nu?
Berkshire, ja.
Jag sa Berka. Berkshire Hathaway har ju också en C-aktie.
Jag vet inte om de har B eller C, men de har ju en annan som är hanterbar. Det
precis,
har de.
De har en som ska vara, där det ska vara liksom en lägre insats.
Ja, de har en B-aktie. Den är ju mer hanterbar. B-aktien kostar $369. Så att den kan ju faktiskt en vanlig människa
förhoppningsvis
köpa. Ja.
Men det är ju ändå liksom uppemot 4 000 svenska kronor, men inte ännu mer nu. Ja, överslagsmatten.
Ja, så kronan tappar ju för varje dag som det känns. Så ja. Nej, men ja.
Så att det skiljer sig väldigt mycket där. Och det är ju därför som det någonstans är så lätt att investera i aktier i Sverige. För att det är så tillgängligt för alla. Egentligen vem som helst kan gå in i vilken aktie som helst.
Ja, och det är ju det som är det fantastiska med börsen.
Ja.
Hade börsen inte funnits, då hade man aldrig delat upp företag i små tårtbitar.
Nej.
Och då hade det ju varit omöjligt för nästan alla, utom en väldigt liten klick, väldigt rika människor, att kunna köpa in sig i bolag.
Demokratisera aktiesparandet.
Ja, faktiskt. Så när folk säger till mig så här, börsen, det verkar ju vara något för de rika, brukar jag säga. Det är det värsta för de rika, för det har gjort att de måste dela med sig av möjligheten att äga aktier, eller äga i bolag.
Stackars dem.
Ja, exakt. Stackars dem. Men grattis till oss.
Men grattis till oss. Nej, men jag tycker verkligen att det är ändå någonting man ska ha med sig, att det är någonting som är väldigt positivt. Men om vi ska gå vidare till myt nummer 3. Det är mest lönsamt att investera direkt i aktier.
Det är ju mest, alltså om du tar upp en graf på olika tillgångsklasser över 100 år, så kommer du ju se att aktieexponering är det som avkastat bäst. Men aktieexponering kan du få på olika sätt. Du kan ju dels få det genom att direkt äga aktier, men du kan också få det genom att ge dina pengar till en fondförvaltare som förvaltar en aktiefond och säger köp aktier åt mig.
Precis, för det är ju väldigt många som tror att man, om man ska investera, att det bara är liksom aktier som gäller. Men där är det ju som du säger, det finns fonder, och det som är så himla bra med fonder är ju att man inte behöver ta några egentligen egna investeringsbeslut om så här, när man ska köpa, när man ska sälja, var man ska vara exponerad och så vidare, utan det är ju en expert som sköter det.
Ja, för att det är ju det är en grej att välja aktier. Det är en engångsinsats kan man väl säga. Men sen är det en annan grej att du hela tiden måste underhålla din portfölj. Utvärdera, följa med nyhetsflödet. Ska köpa, ska sälja. Och känner man att det är övermäktigt, så är det ju skönt att någon som jobbar professionellt med det här kan göra det åt en. Så att det är ju absolut en vits med fonder. Och framförallt då, som sagt var, alltså via en aktiefond så då har du ju aktier. Det är bara det att du har någon annan som har valt dem åt dig. Men du har ju fortfarande aktier. Bara via en mellanhand.
Och till alla aktieägares stora besvikelse så kan jag ju också avslöja att det ju faktiskt är så att de som har fonder, eller i alla fall fonder och aktier i sin portfölj, är de som har högst medianavkastning över tid hos oss.
Oj, oj, oj.
Det är de som har aktier och fonder som har högst, följt av fonder Och sist kommer de som bara har aktier.
Men aktienissarnas statistik är kanske förstörd av de som har köpt raketer. Exakt. Och frimärksaktier.
Alltså det ska man ju komma ihåg, att det är ju klart att de också kommer med där. Så. Mm. Men i snitt då, eller inte snitt, det är ju medianen. Vi medianen. Tittar på medianavkastningen.
Mm.
Mm. Så att det kan man ju ha med sig. Jag förespråkar att alla borde ha en fond. Mm. Har du en fond, Albin?
Jag har faktiskt lite fond, ja. Men jag har ju framförallt mest direkt i aktier. Men det är ju också för att det här är min hobby.
Ja, och ditt arbete.
Det är mitt arbete och min hobby. Och ibland så tittar jag på min aktieavkastning som absolut inte var dålig på något sätt. Men känner att den hade kanske varit ännu bättre om jag tog hjälp av ett proffs via en aktiefond.
Mm.
Men allt handlar ju inte heller om att mycket handlar ju om att maximera avkastningen. Men för mig är det här kul. Jag väljer hellre aktier själv och få 8% än låta någon annan välja och få 10%. För att jag tycker det här är roligt, jag vill välja själv. Men så kan det inte vara för alla. Alla kan ju inte tycka det här är så kul som jag gör. Det förstår jag ju.
Eller som till exempel jag tycker också att det är väldigt roligt, men jag har ändå en största del fonder i mitt sparande, och det är egentligen för att minska risken något, men har också en del aktier som jag är väldigt aktiv med, både att ta in nya bolag men också liksom utvärdera och se över och värdera och sådär. Men i vilket fall som helst, det är en myt att det bara är aktier som man måste hålla på med, alltså direkt. Sen stämmer det att man måste ha en aktieexponering.
Ja. Men det finns många sätt att få det.
Exakt.
Du kan även få det via ETF-er.
Ja.
Som är börshandlade fonder.
Ja.
Som en liten joker.
Börshandlade fonder är faktiskt superintressant. Vi har ju fått en ny layout för våra börshandlade fonder.
Oh.
Så har ni missat det så kan ni gå in och kika. För nu är det mycket lättare att filtrera i den än vad det varit tidigare. Så att den har samma layout som våra aktie- och fondsidor. Så in och kika på ETF-er. Börshandlade fonder.
Mm. Mm. Same, same.
Same, same. Vi har en myt till. Och den här tror jag att det är en väldigt, väldigt stort missförstånd bland många som inte investerar.
Vad är det då?
Det är att man på börsen så tjänar man snabba pengar.
Ja, men den blev nog förstärkt. Alltså, man märkte att det var fler och fler som fick upp ögonen för att på något sätt försöka tjäna snabba pengar på börsen just 2021. Ja, när det liksom allt gick upp, allt gick bra. Och det är ju klart att du kan tjäna snabba pengar på börsen. Alltså det har ju hänt.
Det kan man.
Det kan du, absolut. Men det är ju svårt. Och det är ofta mer tur än skicklighet. Och det är absolut ingenting som du ska försöka eftersträva. För det är också stor risk att du då förlorar snabba pengar.
Jag brukar säga att man råkar tjäna snabba pengar.
Ja, lite så.
Att det går som sagt, men jag tror att om man eftersträvar det precis som du säger så kommer man bli besviken.
Ja, och man får vara lite ödmjuk. Om det fanns snabba, enkla pengar att hämta, varför har ingen redan hämtat dem då?
Ja.
Alltså.
Så som sagt, man kan ha tur och hitta kursraketer, men börsen premierar ju ofta de som är långsiktiga, regelbundna och har en god riskspridning.
Ja.
Så det är ju det här. Vår tidigare kollega Niklas brukar säga att sitt fläsk premieras.
Ja.
Det gäller att ha tålamod helt enkelt.
Ja, och det fina med just tålamod är ju inte någonting alla kan ha. Alltså, det är lätt att tänka så här, men börsen, där måste man kunna saker man bara lärt sig i högskola, eller man måste kunna saker man bara lärt sig om man jobbat med aktier. Men att lära sig tålamod kan faktiskt alla göra. Och att lära sig tålamod är en av de grejer man verkligen kan få ett övertag med.
Alltså jag tror att det är många som behöver höra just det. Jag hoppas att det är någon där hemma som känner väckarklocka.
Ja. Slå börsproffsen med hjälp av tålamod.
Är liksom ingenting som man föds med.
Nej.
Men en annan sak som ju både du och jag blivit smärtsamt medvetna om, det är ju det här att om det är för bra för att vara sant så är det oftast det. Och då menar jag inte att vi själva har gått på det, utan att våra profiler används ju för att få folk att gå på det.
Mm.
Ofta är det ju på sociala medier som det är antingen så att någon skriver till en, eller att man ser ett erbjudande någonstans, och ofta kanske från en profil som man känner igen som skriver: hej, om du investerar i det här så kan du få en avkastning på du kan dubbla avkastningen eller trippla avkastningen på XX-tid.
Ja, det är ju så frustrerande. Det är många så här robotkonton på Instagram som försöker se ut exakt som mitt konto. Och sen skriver till folk och lovar en viss avkastning om de bara investerar i något så här random konstigt krypto. Och då bör man ju nästan redan direkt tänka själv att om jag helt plötsligt börjar lova någon, börjar DMa folk och lova avkastning i krypto, så kan man ju direkt börja fundera. Men som du säger, låter det för bra för att vara sant, så är det ju ofta det. Och det gäller ju även vad den är. Om någon skriver i nätforum eller vad som helst och lovar snabba klipp i någon aktie. Tänk så här. Om någon skriver öppet eller kontaktar dig och lovar snabba klipp i en aktie eller en investering, varför tar den inte bara och gör det där klippet själv?
För att de behöver ju, alla andra ska köpa aktien för att den ska hypas upp.
Ja, men exakt, men precis. Men om det var så bra så skulle man ju hålla det för sig själv. Ja. Alltså om man inte var beroende av att andra, alltså så. Så att...
Verkligen. Men medskicket är ju någonstans så här, utgå inte från att det är snabba pengar, utan försök tänka långsiktighet.
Ja, då kan du slå börsproffsen.
Om vi ska gå vidare till myt nummer 5, så är det på risktemat. Man ska inte ta stor risk med sina pengar. Ta hål på myten, Albin.
Ja, men just det med risk, det är en så mångfacetterad myt eller missförstånd och allt möjligt när det gäller just börsen. För till att börja med, så första gången jag kom in på ett bankkontor och fick höra ordet risk, då tänkte jag risk att förlora mina pengar. Det är det som, för man säger bara risk. Man förklarar ju nästan aldrig begreppet. Och det första jag då tänker på är ju risk att förlora hela eller delar av alla mina pengar. Men finansbranschen mäter risk i volatilitet, alltså hur mycket det svänger. Vilket nog man inte tänker på om man inte själv jobbar i finansbranschen. Så till att börja med så tycker jag att det är lite knepigt ordet risk.
Det är ju någonting som många förknippar med liksom någonting läskigt som man borde undvika till varje pris.
Exakt. Och sen då, för att ta det just till nästa steg, så är det ju också så att risk är ju på börsen någonting du måste stå ut med. För hade det inte funnits risk i att investera, då hade inte heller funnits avkastning. Avkastning är belöningen som du får för att du tar risk.
Exakt. Så det är egentligen priset man betalar för att överhuvudtaget ha möjlighet att se sina pengar växa.
Ja.
Och det är också någonstans därför som när man får frågan så här, vad ska jag placera, vilken aktie ska jag välja för att inte ta någon risk? Det finns inte.
Nej.
Sen finns det såklart riskfria placeringar. Ett sparkonto med ränta är till exempel en riskfri placering. Och det är ju för att man pratar om den riskfria räntan.
Ja.
Men
det är ju mycket också tack vare insättningsgarantin, för annars så tar du ju ändå en risk att om där du har stoppat in pengarna går i konkurs och blir av med dem. Nu har vi ju en insättningsgaranti, men till och med där finns det en viss liten risk.
Så är det också.
Till och med där.
Jag tycker också att det brukar vara så att man övervärderar vissa risker och undervärderar andra risker. Och det är ju ett ganska liksom vanligt mänskligt beteende. Det är ju till exempel så att det är väldigt många som är flygrädda, fast att risken att någonting skulle hända är väldigt låg.
Jag tror risken att det händer något när du flyger är mindre än alla andra transportmedel typ som finns.
Exakt, men samtidigt är man ju inte lika rädd om man sitter i en bil.
Nej.
Och likadant är det där, skulle jag säga, med börsen, att det är många som är väldigt rädda för risken med att vara på börsen för att man kan förlora sina pengar, men som inte tänker på till exempel risken med att inte vara på börsen, för det är ju också en risk som man kraftigt undervärderar. Och den risken handlar ju om att man förlorar köpkraft när pengarna ligger utan att växa och inflationen kommer och äter upp hela värdet.
Precis så. Så att det du fick för 100 000 för 30 år sedan är ju mycket mer än vad du kan få för 100 000 idag.
Precis. Så att det är ju någonting som man verkligen ska tänka på, att man försöker vara rationell när det kommer till risk. Och på börsen pratar man ju också... Man måste ta risk i sina placeringar, men det handlar ju då om att hantera risken.
Exakt.
Och det finns lite olika sätt man kan göra det på. Vi är ofta inne på det här med riskspridning i form av olika branscher eller marknader, att inte ha alla ägg i samma korg, men att man faktiskt på riktigt också tänker på det, att jag kan inte bara ha teknikaktier eller jag kan inte bara ha svenska tillgångar. Utan man försöker verkligen sprida det. Sen kan man ju även sprida risken genom att spara regelbundet.
Då minskar du timingrisken och prickar precis världens topp, till exempel.
Ja, eller världens botten, dal vill man ju för sig pricka.
Ja, det är det du vill pricka.
Jag menar, man ökar möjligheten att träffa dalarna och minskar möjligheten, risken att träffa topparna. Det där blev jätteotydligt. Jag hoppas att man förstod vad jag menade.
Ja, men det är precis. Men vi kan ju dela upp, vi kan ju prata om några risker som finns. Du nämnde ju då timingrisken.
Mm.
Den kan du parera eller hantera genom att spara regelbundet.
Mm.
Risken att pricka ett dåligt bolag, den kan du hantera eller parera genom att diversifiera din portfölj.
Precis.
Så då har vi ju kommit med två förslag på hur man kan hantera två ganska vanliga risker.
Det tycker jag är jättebra. Så bra så att jag tycker att vi ska gå vidare.
Mm-hmm.
Myt nummer 6. En liten avgift spelar ändå inte så stor roll.
Nej, det här är ju en fondrelaterad fråga, så det känns ju mer som din hjärtefråga än min.
Min hjärtefråga. Men det är ju så att avgifterna kan faktiskt spela väldigt stor roll över tid. Och det här är också någonting som jag vet att vi tjatar hål i huvudet på er. Men när det kommer till fondavgifter, man kan ju tänka så här att en fond som kostar 0,7% i avgift per år och en fond som kostar 0,2% per år. Liksom, hur stor skillnad kan det egentligen bli? För varje enskilt år, inte så stor skillnad. Men när man drar ut över tid så är det ju både avgiften man betalar och ränta på ränta-effekten som man går miste om på det man istället betalar i avgift.
Förstärks ju för varje år.
Så, så jag ska se, jag har ett litet exempel här.
Oh, älskar exempel.
Mm-hmm. Säg att du sparar 2300 kronor i månaden.
Mm, det var en väldigt jämn och bra siffra.
Det är genomsnittssumman som våra kunder sparar.
Aha,
så den är inte tagen
ur luften. Det kändes random. Ja.
Om du väljer en fond, säg att de avkastar exakt samma, det vill säga din indexfond.
Mm.
Den ena kostar 0,7% och den andra 0,2%. På 40 år har du betalat 350 000 kronor mer i avgifter om du väljer den högre fonden.
Ja, du ser. 350 000 kronor kan man ha ganska kul för.
Ja, det kan man absolut ha.
Det blir en väldigt bra 50-årsfest för 350 000. Till exempel.
Det blir en väldigt kul fest.
Kanske till och med ha råd att ta in någon artist som uppträder då.
Framför allt så blir det väldigt mycket mer pengar om man investerar dem.
Ja, det också.
Ja, det är inte lika kul kanske. Det tycker vi. Men med det sagt så är det ju såklart så att om det är så att fonden avkastar mycket bättre men är dyrare, så kan det ju kompensera för en dyrare avgift.
Såklart.
Så att man ändå inte stirrar sig blind på det. Men jag tänker, om man tittar på exakt samma fonden följer exakt samma index, så ska man tänka på det.
Men det är som med det mesta här i världen. Alltså det är klart att köper du en dyrare tv eller ett dyrare klädesplagg, så kan kvaliteten vara bättre, men det måste inte vara så. Och det är precis samma sak med fonder.
Mm. Det går rykten också om att det fanns en bonusmyt.
Ja, exakt. Rykten på stan. Man har gått och viskat här i flera veckor om en bonusmyt som jag ska kuppa in. Men det
är också så kul, för Alvin känner att han måste kuppa in den och visa snälla. Snälla, säger den, men absolut, kuppa du.
Nej, men det var en som skrev häromdagen på X att börsen är ett nollsummespel. Vilket inte är sant. Alltså, och jag tror inte det är helt ovanligt att man tror det heller. Så att liksom, jag vill inte...
Men varför tror du att man tror det? Är det för att när man försöker liksom tänka på hur saker hänger ihop, så man bara, okej, men det måste vara ett nollsummespel?
Ja, men jag tror att man tänker att, men om jag köpt en aktie och sen säljer den, så måste jag göra det på någon annans bekostnad. Den som köper aktien av mig måste göra en dålig affär för att jag ska kunna ha gjort den bra.
Mm.
Det vill säga, för man vill ju köpa billigt och sälja dyrt. Och då tänker man väl kanske att, ja, men om man lyckas nu med det, att köpa billigt och sen sälja dyrt, då tycker man att den som köpte dyrt av en gör en dålig affär. Eller liksom måste, ja, men, för det är det någon som ett spel bygger på, att om någon vinner måste någon annan förlora. Och det hade ju stämt sig att börsen utvecklar sig över 100 år sidledes. Men med toppar och dalar, då blir det ju att om det är över 100 år sidledes, ja, då blir det ju lite mer av ett nollsummespel, för att liksom kakan att äta av växer ju inte, och då gäller det ju att vara den som köper på bottnar och säljer på toppar.
Men det är alltså en myt.
Ja, för nu är det ju inte så, utan drar du upp en 100-årsgraf på börsen, så ser du ju att det går långsiktigt uppåt. Sen har du toppar och dalar, absolut, men över 100 år så går den uppåt, vilket innebär att alla kan vinna eftersom att det blir mer att dela på. Sen är det ju klart att vissa kommer vara bättre än andra på att ta en del av den här växande kakan, men det blir mer att dela på. Börsen blir mer värd som helhet, för världen blir rikare, vi blir effektivare, våra företag går bättre, vi människor blir smartare, våra maskiner blir smartare, och då finns det mer att dela på. Så nej, även den som kanske köpte av dig på vad du tycker är en topp. Och sen kommer det kanske efter det en liten sättning. Men sen kommer nästa topp vara högre. Så då kommer den, så länge den inte har sålt bort sig på vägen, ändå kunna tjäna pengar. Så nej, det är inget nollsummespel.
Skrik it louder for the ones in the back.
Ja, exakt.
Ja, men tack Albin. Då har vi ju tagit oss igenom 7 hela börsmyter. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Eller i alla fall kanske fått en repris.
Exakt. Ibland kan det vara bra att höra saker som man redan vet en gång till. För så kommer man på, just det, så där var det.
Ja, men jag tror också att det kan vara bra bara för att påminna sig själv om det här, liksom, det viktigaste.
Mm. Exakt.
Komma tillbaka till det. Jag tänker att avslutningsvis ska vi prata börslingo.
Mm.
Kanske, det är kanske de allra flesta som lyssnar på det här kanske känner igen de här orden. Men jag tror ändå att det är roligt att höra oss hur... Ja, men hur vi kom i kontakt med de orden.
Ja.
Och vi pratade lite här innan och då sa Albin att jag har ju investerat så himla länge så jag kommer inte ens ihåg vilket det första börslingot var som jag inte förstod.
Så ja, jag bara...
Ja, det var länge sedan.
Jag kommer inte ens ihåg vad till frukost igår. Alltså, hur ska jag kunna veta vad första börslingot jag stötte på för 11 år sedan var?
Då har vi ju tur att vi har mig som började när jag var 19.
Eller som har ett bra minne.
Jag vill också bara säga att när vi spelar in det här så är det fredag eftermiddag.
Ja, och du har sänt tv sen typ 4:30 i morse.
Och ja, det har varit en lång inspelningsdag för mig så att jag är lite mosig i huvudet.
Ja.
Men i alla
trött
fall...
från alla paparazzis utanför SVT-huset. Så bara, klick, klick, klick.
Herregud. Men ni kan se mig i Ekonomibyrån i avsnittet Snåla snyggt.
Det är ett bra avsnitt.
Hur som helst.
Mm.
Jag ska då berätta min anekdot här om när jag var 19 år och jobbade på storbank och min kollega berättade för mig att han håller på med börsen och jag bara, det vill jag också lära mig. Och då tog han tag i mig, det lät inte alls så dramatiskt utan mer så här, kom så ska jag visa dig. Liksom.
Ruska om dig.
Och då satt han med bull och bear. Vilket också är jättekul, för jag sa bull och beer tidigare idag. För att jag är ju sugen på öl, liksom.
Ja.
Men bull och bear. Och jag förstod liksom inte alls vad det innebar. Och Albin, du vill gärna prata om hävstångar när vi pratar om det. Och vilket ju var det han höll på med, absolut. Ja. Men de uttrycken kommer man ju ofta i kontakt med.
Ja, exakt. Egentligen så här, man ska göra det enkelt för sig. Jag råkade ju krångla till det, tror jag. Men det är ju att de ska ju symbolisera riktningar, kan man ju säga. Att av någon anledning, du hade ju en bra teori du kan få dra sen, men av någon anledning så är björn ner och tjur är upp. Det vill säga, går börsen upp, då är det tjur, eller bull, och går den ner, ja, då är det bear.
Så tjurmarknad, björnmarknad, men också att det är en bullig marknad eller en bearig marknad.
Ja, exakt.
Och jag ser ju det snarare som att tjuren stångar uppåt och björnen river neråt.
Ja, det kan vara så.
Och jag trodde att det var vedertaget att det var så. Men Axel Albin säger att det inte är så, då måste det ju vara så.
Jag har ingen aning. Jag bara inte. Jag tycker bara, jag vet inte. Jag tycker bara väldigt random val av djur faktiskt. Men det finns säkert någon logisk förklaring. Din logiska förklaring kan vara rätt. Jag har ju istället bara nöjt mig och svalt att men det är så, utan att bry mig om varför.
Ja, och på samma tema när det kommer liksom lite till motsatser så pratar man ju ibland om det här med håsa och bäsa.
Mm.
Och det var också när jag liksom kom i kontakt med de orden första gången och aldrig hade läst dem. Om man tänker så här, hås, hur stavas det? Liksom H-O-A-S eller bäs, liksom B-Ä-Z. Men de stavas ju väldigt franskt.
Ja, det måste ju vara franska lånord. Alltså, min franska är väldigt dålig, jag valde spanska i skolan.
För sen märker man ju också tydligt när man faktiskt pratar med personer som är börsintresserade eller finansintresserade. För då används ju de orden till allt möjligt.
Ja, men precis. Hås är ju någonting bra-ish. Så att man kan ju säga så här, men du var ju väldigt håsad till den här restaurangen. Och då inser man att man är börsskadad. Men det är, så pratar jag och mina kompisar ibland med varandra. Och det, då, ja, då inser man att man är skadad.
Ja, det betyder ju någonstans så här att man liksom pratar upp eller tycker bra om någonting. Så här, du har håsat upp den där aktien eller han är väldigt bäsig, då är man ganska liksom pessimistisk, ja, eller så här neddragen.
Hås, när det är hås på börsen, då är ett positivt klimat på börsen. Mm. Och när det är bäst, då är ett negativt klimat.
Väldigt intressanta ord i alla fall. Sen berättade du ett ord för mig som jag faktiskt inte har hört innan och känner mig liksom nästan dum.
Nej, det skulle jag.
Pilotskolan.
Mm.
Delge vad detta betyder.
Ja, man tänker ju direkt på att åka till solen eller någonting när man hör det. Men det har faktiskt ingenting med flygplan att göra, utan det är när ledningen på ett bolag, framförallt vd, men ledningen äger och köper aktier i bolaget de jobbar på. Och det är ju att man då, det är någonting bra, för att man vill ju gärna att de har så kallat skin in the game. Det är också ett finanslingo, men det vill säga att de ja, men äger bolaget de leder, för att då är ju de också investerade i att de ska gå bra och sitter i samma båt som investerarna. Och det inger ju för de allra flesta förtroende. Och ja, är de duktiga på det? Duktiga på det, då kallas det för pilotskolan.
Ja, det var faktiskt en nyhet för mig. Men jag kallar det för signalvärde.
Ja,
som den skolbokstjej man är.
Men det har ju ett signalvärde.
Ja, ja, absolut. Men vet du vad? Jag tänker att vi ska dra ett streck där för dagen.
Mm, streck i debatten.
Axel Albin är väldigt rolig, så det har varit superkul att ha med honom i podden idag. Det kommer även komma ett YouTube-avsnitt för de som hellre tittar på det. Men verkligen super, super, super roligt. Och tack så mycket, Albin, för att du vill gästa oss.
Ja, jag är jättetacksam att jag vill komma hit.
Och glöm då inte att följa Axel Albin.
Nej, eller på egen risk.
På egen risk. Och såklart följa Avanza Bank också på diverse sociala medier.
Det gör jag redan.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!